السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، vi fortsätter idag att tala om det ämnet som vi påbörjade förra veckan, där vi berättade lite grann om jinner och shayatin. Och vi nämnde vissa grundläggande principer vad gäller jinner och shayatin. Och vi tänkte idag inshallah fortsätta på samma bana. Och jag vill börja med att säga att det här är ett väldigt stort ämne. Väldigt, väldigt stort ämne. Jag har böcker på flera hundra sidor. Så att förkorta till en eller två föreläsningar blir väldigt svårt. Vad ska man ha med, vad ska man inte ha med? Så det finns mycket mer att säga, men vi kommer inshallah berätta viktiga saker. Bi'idhnillah. En punkt som jag vill inleda med, och det är att när man pratar om jinner och shayatin, så ska man inte bli rädd. Man ska inte bli rädd. Man ska inte heller underskatta dem, men man ska inte gå och vara rädd. Jag har fått såna här frågor om folk som är paranoida, de är hela tiden rädda för jinner och sånt. Och det här är fel. Allah subhanahu wa ta'ala nämner i surat al-jinn att det fanns vissa människor som sökte hjälp eller sökte skydd hos jinner. Fazaduhum rahaqa. Vad blev resultatet? De blev bara ännu mer rädda. De var rädda för jinner och sökte hjälp hos jinnerna. Och det ökade de bara i rädsla. Så människan ska inte vara rädd. Utan han ska veta att ju starkare iman du har, ju starkare muslim du är, ju mer du håller fast vid islam, ju mindre kommer de kunna påverka dig. Ju längre bort kommer shaitan att vara från dig. Shayatin är rädda för de starkt troende. Som det berättas i hadithen om Umar radiyallahu anhu, att profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa till Umar att om shaitan ser dig gå på en väg, så tar han en annan väg. För Umar radiyallahu anhu var så stark i sin islam att shayatin blev rädda för honom och flydde från honom. En annan punkt är: vilken tid på dygnet sprider sig jinnerna mest? Sa vi det förra veckan eller? Nej, sa vi inte. De sprider sig mest vid solnedgången, vid skymningen. Som det har berättats i en hadith, autentisk hadith i Sahih Muslim, att profeten alaihissalam nämnde att när solen går ner så sprider sig shayatin. De går runt och kommer ut. Så ta in era barn vid den här tiden, vid skymningen. Ta in era barn och stäng dörrarna och nämn Allahs namn. Täck era koppar och tillbringare och nämn Allahs namn. Även om det är med en pinne, täck dem med någonting. För sannoliken så kan shaitan inte öppna en dörr som är stängd i Allahs namn. Så vid Maghrib, vid solnedgången, så sprider sig shayatin mer. Och Ibn Taymiyyah, han säger att shayatin, djävularna, finner mera styrka i mörker. Och mera hetta. För dem blir det varmare typ vid mörker. Och de finner styrka i mörker. Och det är också därför de kan gå in i svarta hundar lättare. Eller ta skepnaden av svarta hundar och svarta katter. Och svarta kråkor och skorpioner och så vidare. För de finner mera styrka i svart. Så, och det här är något som är välkänt. Vilken tid på dygnet brukar det spöka även hos kuffar? Är det på dagen eller på kvällen? Ja? På natten. Eller hur? Det är inte ofta folk säger att det spökar mitt på dagen. Utan det spökar alltid på natten. Och det är jinner som vi sa. Vi förklarade förra veckan att det finns inga så kallade spöken. När människan är död så är själen hos Allah subhanahu wa ta'ala i al-barzakh. Och går inte runt och spökar. Utan det är jinner. En annan punkt som också är relevant är: hur ser jinnerna ut? Vi vet inte exakt hur de ser ut. De har inte nämnts någon slags beskrivning. Men det har nämnts till exempel att de, vissa av dem går, de har ben, händer, tunga. Vi sa hadithen förra veckan, var med då profeten alaihissalam tog strypgrepp på jinnen. i bönen. Och han sa, jag kände hans kalla tunga och saliv på min hand. Det bevisar att de har en mun och de har en tunga. De kan tala och så vidare. Vad som också nämns är att Eshatin är fula. Och det förstår man av versen där Allah subhanahu wa ta'ala nämner att Zakum, trädet i helvetet som växer upp från helvetets botten, har frukter, Zakum-frukter, som liknar djävularnas huvud. Genom man förstår av den här versen att djävularna är fula. Och Zakum är en av de saker som folket i helvetet ska få äta. Må Allah skydda oss. Profeten sallallahu alaihi wasallam nämnde en hadith att om en droppe från den här frukten skulle komma på jorden så skulle hela jorden förstöras. Så vad ska vi säga om de som äter det morgon och kväll? Ja, alhamdulillah. Det nämns också i en autentisk hadith att shaitan, den stora, har horn. Precis som kuffar säger så har faktiskt djävulen horn. Och beviset på det är hadithen där profeten alaihissalam sa att när solen går ner och solen går upp så ska man inte be. Man ska inte be efter salat al-asr och man ska inte be efter salat al-fajr. Tills det att solen har gått upp och efter asr tills det att solen har gått ner. För det är den tiden där de som dyrkar solen brukar tillbe solen. Och det nämndes också att profeten alaihissalam sa att shaitan ställer sig just när solen går ner. De här sista 10 minuterna, kvarten ungefär. Ställer han sig vid solen. Så de som tillber solen tillber egentligen djävulen. Okej. Okay. Men i alla fall hadithen bevisar att shaitan har 2 horn. En annan fråga är. Dör jinner? Kan de dö? Jag tror frågan kom förra veckan. Kan de dö? Nej, de kan dö. Generellt. Shaitan, Iblis den store, han fick uppskov, han fick anstånd att leva fram till domedagen. Allah subhanahu wa ta'ala sa att han ska få leva fram till domedagen. För att försöka vilseleda så många han kan. En prövning för människorna. Men vad gäller resten av jinner så dör de. Så som profeten sallallahu alaihi wasallam han sa: A'udhu bi'izzatika alladhi la ilaha illa anta alladhi la yamutul jinn wal ins yamutun. Bukhari. Profeten sallallahu alaihi wasallam han sa i denna hadith: Ja Allah, jag söker skydd hos dig i din makt. La alladhi la ilaha illa anta. Det finns ingen annan sann gud förutom dig. Den som inte dör, yani du Allah, du dör inte, medans jinner och människor dör. Yani Allah är evig, al-hayy, han dör aldrig. Han har alltid levt och kommer alltid leva. Till skillnad från människor och jinner som dör. Så denna hadith bevisar att människor och jinner dör. Så man ska inte heller, som vissa vi sa, upphöja jinnerna för mycket och tro att de är odödliga och sånt. De kan dö. De kan bli sjuka, de kan bli dödade, som vi kommer att nämna senare. Och så vidare. Så de dör, precis som människan dör. En annan punkt som hör till ämnet är att shayatin wal jinn är grunden till den mesta ondskan på jorden. Djävularna och hans parti är en grund till, eller en källa till ondska på jorden. Alla synder, all kuffer och kyrk, otro, avdyrkan av andra än Allah. Allt det här har en grund i shaitan. Det är han som uppmanar till dessa saker. Profeten sallallahu alaihi wasallam han sa i en hadith att Allah subhanahu wa ta'ala säger: Jag har skapat mina tjänare hunafa, uppriktiga. Yani med ikhlas, med tawhid. Grunden i människan, människans fitra, naturliga norm, är att endast underkasta sig till Allah subhanahu wa ta'ala. Inni khalaqtu ibadi hunafa kulluhum. Och sedan så kommer shaitan till människan. Fajtalathum. Och för dem bort, eller vilseleder dem bort från den sanna religionen. Och förbjuder de saker som jag har tillåtit för dem. Och tillåter de saker som jag har förbjudit. Och de beordrar dem att sätta andra vid min sida. Och denna hadith finns i muslim. Så här så sa Allah subhanahu wa ta'ala att jag skapade mina tjänare hunafa. Är ni som muslimer? Och det här är samma sak som då profeten sallallahu alaihi wasallam han sa. Att varje människa föds på al-fitra. Varje barn föds med den naturliga tron på att det finns en skapare. att man inte ska dyrka någonting annat än honom. Och sen är det hans föräldrar som påverkar honom. Men här nämnde Allah subhanahu wa ta'ala att det är också shaitan som tar människan bort från sanningen. Shaitan lurar föräldrarna och shaitan lurar barnen att gå bort från islam och att dyrka andra vid Allahs sida. Så denna hadith bevisar att grunden är att shaitan är den som lurar människan bort från sanningen. Och därför nämner också de lärda att all dyrkan som tillägnas någon annan än Allah är i verkligheten till shaitan. Och all lydnad till någon annan än Allah är till shaitan. För det är shaitan som uppmanar folk till kyrk. Det är shaitan som uppmanar folk att dyrka kossor och buddha-statyer och indiska gudar och kors och så vidare. Så när man lyder shaitan i detta, då har man dyrkat honom. Så alla de som inte dyrkar Allah, dyrkar egentligen shaitan. Man behöver inte vara satanist för att dyrka djävulen. Utan det räcker med att inte acceptera islam. Då har man gått shaitans väg och man lyder honom. En annan sak, en annan punkt som också är viktig, är att det finns olika sorters shayatin. Och en av dem är al-Qarin, al-Qurana. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han sa att det finns ingen av er förutom att han har en Qarin, en shaitan med sig, hela tiden. En djävul som är typ bunden till människan. Och då så sa sahaba, till och med du, ja Rasulullah. Och då så sa han, till och med jag, förutom att Allah skyddade mig från honom och vägledde honom till islam. Han beordrar mig bara med gott. Och den här hadith finns i Sahih Muslim. Så människan har den här shaitan med sig. Kom in och sätt dig. Människan har den här shaitan med sig som uppmanar honom till ont. Men människan har också, alhamdulillah, änglar med sig som inspirerar människan till gott. Det har berättats autentiskt från Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu att han sa att vi har en ängel som inspirerar människan och vi har shaitan som inspirerar människan. Och ängelns inspiration är till gott och att bekräfta sanningen. Yani vi har shayatin som viskar ont till människan. Och vi har änglar som viskar gott till människan. Uppmanar människan till att göra goda gärningar. Och sen har vi också en till sak som många inte känner till. Att människan också har egna tankar. Egen wiswas. Ibland så får vi själv onda idéer och onda tankar från oss själva. Vi vill ibland göra dumma saker. Och ibland vill vi göra goda saker. Så det finns många, vad kan man säga, saker som påverkar människan. Yttre aspekter som jinner, änglar. Och det finns också människans inre. En nafs al-ammaratu bisu. Ibland så kallar människan, yani man vill göra dumma saker och dåliga saker från sig själv. Och det här måste man motstå. Och därför så sa profeten alaihissalatu wassalam, wa a'udhu billahi min shururi anfusina. Och vi söker Allahs skydd från ondskan inom oss själva. Så människan ska kämpa emot alla dessa saker. Och sen finns det också andra shayatin. Och det är Iblis soldater. Som det har berättats i hadithen. Att profeten sallallahu alaihi wasallam nämnde. Att shaitan har sin tron på vatten, på havet. Han har sin bas kan man säga ute på havet någonstans. Och därifrån skickar han sina soldater, hans barn. Al-jinn, al-shayatin. Han skickar dem ut för att förstöra på jorden. Att göra så mycket fördärv som möjligt. Och när de kommer tillbaka så rapporterar de vad de har gjort för någonting. Och det berättas att en av dem kommer tillbaka och säger att jag gjorde problem mellan en man och en kvinna tills det att de skilde sig. Och då så klappar shaitan honom på huvudet och säger du har lyckats. Och han får den här kronan av shaitan. Att han har en ära att han har lyckats att göra någonting väldigt dåligt. Så shaitan blir väldigt glad när en man bråkar med sin fru. Och det leder till skilsmässa. Om det finns plats får ni gärna gå in. Det finns många som vill komma in. Pluta. Så det finns de shayatin som shaitan skickar. Det finns den som är med oss. Och så finns det också shayatin som trollkarlar skickar ibland. Ibland så skickar en trollkar en shaitan för att förstöra för en människa. Eller gå in i en människa som vi ska tala om senare. En annan fråga är, kan shaitan skada människan? Och den här frågan kom upp förra veckan tror jag. Och kan shaitan skada en människa fysiskt? Kan han det? Vad tror ni? Nej, han kan det. Shaitan kan skada en människa. De lärda nämner att shaitan kan slå en människa. Och till och med döda en människa ibland. Det kan gå så långt. Och det kan också... Shaitan kan också bränna en människa på något sätt. Hur Allahu alam. Men profeten sallallahu alaihi wasallam stod en gång och bad. Och sahaba, de hörde honom säga, jag förbannar dig 3 gånger. Jag förbannar dig med Allahs förbannelse. Och han sökte skydd från Allah 3 gånger. Och så sa han efteråt att det var en shaitan som kom till mig i bönen. Med en shihab. Med en slags eldflamma som han ville bränna mig med. Så han liksom sökte skydd hos Allah från den här djävulen 3 gånger. Så det bevisar att shaitan kan skada människan. Och vi vet ju också i hadithen att shaitan kan gå in i människan när människan gäspar med öppen mun. Shaitan kan gå in i människans näsa när man sover. Och liknande saker. Så shaitan kan påverka människan. Men vi ska inshallah komma till det här med hur man skyddar sig från en shaitan. Det har också nämnts hos de lärda, som Ibn Taymiyyah nämner det här, att jinnerna kan stjäla saker från människan. Eftersom den här frågan dök upp förra veckan. Men jinnerna kan stjäla saker från människan. Som pengar och andra föremål. Och de kan ha olika anledningar till detta. De kanske vill förvirra människan. Men jag la ju min klocka här. Den borta. Han la klockan där, men det ligger någon annanstans. Så förvirra människan. Eller skapa problem mellan människor. Att man ska anklaga någon oskyldigt. Eller ibland så nämns det också att de här trollkarlarna och spåmännen skickar jinner för att hämta saker till dem. Jag behöver pengar, jag behöver guld och så vidare. Och skickar de här jinnerna för att stjäla av folk. Tayyib. Och det nämns också att vissa sufi-sheikher, där nämner Ibn Taymiyyah, de fick massa saker. Hur, är ni från jinner? De kom med mat och de kom med guld och de kom med pengar och så vidare. Och de sa att det här är mirakel från Allah, sa de. Men det var inte mirakel, det var stulna saker från människor. Han säger det här är mirakel från Allah. Han visste mycket väl att det var stulna saker. Så det här är självklart då haram. Och de lärda nämner också att vissa människor går och frågar jinner och säger, kan du hämta ut skatter från jorden till mig? Kan du, för jinner kan ibland veta vart vissa saker ligger som vi inte vet, eller hur? Är det tillåtet att fråga en jinn såna här saker? Kan du hämta en skatt till mig? Nej. Man ska aldrig fråga en jinn om någon tjänst. Det är inte tillåtet. För då, du vet inte vem du frågar och han kan kräva gentjänster. Och det här för oss till nästa punkt. Får man samarbeta med jinner och får man kräva tjänster av jinner? Vad säger ni? Nej. Taib, muslimska jinner. Allah säger wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa. Samarbeta på gott och fromhet. Ja. De är muslimer, de är våra bröder. Än generellt, de lärda säger nej. Vi behöver inte samarbete. Och vi är inte i behov av jinner. Det finns inte en enda koranvers. Det finns inte en enda hadith som nämner att man ska söka hjälp hos jinner. Ingen av salaf, ingen av sahaba och tabi'un har sökt hjälp hos jinner. Utan de lever sitt liv och vi lever vårt liv. Men det kan hända, som de lärda nämner, att de muslimska jinnerna håller sig oftast till muslimer. Och muslimer som är på sunna håller sig till muslimer som är på sunna. Att de självmant väljer att skydda oss. Vi kan inte se dem, men de kan se oss. Så till exempel om det finns nu muslimska jinner här som är inshallah selefion och följer sunna, så kanske de väljer att skydda oss från onda jinner som vill skada oss. Det här är tillåtet. De får göra vad de vill. Alhamdulillah. Må Allah belöna dem för det goda som de gör. Men vi kräver inte dem, vi ber inte dem om tjänster. För det här är väldigt farligt. Om man börjar ropa på jinner och säga hjälp mig och ge mig tjänster och sånt, Du vet inte vem du har att göra med. Det kan vara en shaitan som säger jag är muslim och jag ska hjälpa dig, mashallah, du får någonting. Och sen säger han, nu ska du betala tillbaka, du ska göra si och så och bla bla. Och så, nej, stäng den här dörren. Det kan bli problem. Utan låt dem leva sitt liv och vi lever vårt liv. Taib, de behöver, eller vi behöver inte dem, men behöver jinnerna oss? Vad säger ni? Finns det jinner som behöver oss? Nej. Vi nämnde i förra lektionen att jinnerna har inga profeter och inga sändebud efter Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Och till och med före Mohammed alaihi wasallam finns det också olika åsikter i den här frågan. Har de haft profeter och sändebud? Och majoriteten av de lärda säger att de har följt människornas sändebud och har inte fått egna sändebud. Så när jinnerna söker kunskap om islam så vänder de sig till vem? Till de mänskliga profeterna. Och vänder sig också till deras arvtagare som är al-ulama, de lärda från människorna. Taib. Det kan hända att de också har lärda jinner. Men det finns ju kanske mer lärda bland människorna. Så de kan vara i behov av oss mer än vad vi är i behov av dem. Eller vi är inte alls i behov av dem ur någon aspekt. Taib. Nu ska vi prata om en annan punkt som många kanske tycker är intressant och många är rädda för. Och det är det här med att bli besatt av en jinn. El-mess, was-sar, was-sihr. Att bli besatt av en jinn, att få eller bli förhäxad, förtrollad och så vidare. Och den första frågan är det ens möjligt? Vissa aqlaniyun, vissa filosofer och liknande som tillskriver sig islam förnekar. De säger det inte logiskt att en jinn går in i en människa. Om jinnerna består av en slags kropp som liksom kan bära saker och sånt, förflytta saker, hur kan de då gå in i en människa? Och vi gick igenom förra veckan att jinnerna kan ändra skepnad och bli som någon slags luft eller någonting. Och då är det möjligt för dem att gå in i människan. Och Allah subhanahu wa ta'ala nämner i surat al-Baqara i slutet när han talar om ränta. Då säger Allah subhanahu wa ta'ala alladhina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mass. Allah ta'ala säger här att de som konsumerar ränta, de som handlar med ränta, kommer att återuppstå på domedagen som en person som blivit besatt av djävulen. Så Allah liknar här tillståndet av de som äter ränta, de som tar och tjänar pengar på ränta. Han säger de kommer att återuppstå på domedagen som en person som är besatt av djävulen. Och den här liknelsen är för oss. Vi människor vet hur en person kan bli när han är besatt av djävulen. Han blir galen. Eller hur? Han förlorar förståndet. Så kommer människan som handlar med ränta att återuppstå på domedagen. Som en galning. Och det här är en varning. Att det är strikt haram med ränta i islam. Och Allah säger i versen efter. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْءِ وَحَرَّمَ الْرِبَىٰ. Allah har tillåtit handel och förbjudit ränta. Så inte en enda krona ränta ska vi ta eller ge. Är det förstått? Nej. Men då kommer den här frågan. Varför kommer shaitan till människan? Vad vill shaitan för människan? Och varför tillåter Allah att det här sker? Varför tillåter Allah shaitan att pröva människan? Att gå in i människan, att skada människan, att viska till människan och så vidare. Det finns många visheter. Det finns visheter i allting som Allah subhanahu wa ta'ala har bestämt. En av visheterna är al-ibtila. Att Allah vill pröva människan. Hela det här livet är en prövning. Allah subhanahu wa ta'ala säger وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ. Allah kommer inte lämna de troende i ett tillstånd. Utan han kommer att pröva dem tills han skiljer på de goda och de onda. Så med prövningar och motgångar så framstår vem som är god och vem som är ond. Så de här prövningarna finns för att skilja på onda och goda människor. Och också att Allah subhanahu wa ta'ala, som vi sa, prövar människan. Och prövningarna är av olika nivåer. Och från de högsta av prövningar är al-mujahada, att strida för Allahs skull. Al-jihad fi sabilillah. Och jihad är inte bara med svärdet mot icke-muslimer. Jihad är också mot shaitan, mot dessa jinner. Och det är en av de svåraste jihad som människan dagligen måste utkämpa. Så när människan kämpar emot den här shaitan och motstår hans prövningar, så går han upp i nivåer. Han får hasanat, synder syndas bort och så vidare. Så det finns många visheter med detta. En annan vishet med prövningar och motgångar är att en människa förstår sig inte på hur fint någonting är tills han känner till dess motsats. Allah subhanahu wa ta'ala har gett oss många gåvor, eller hur? Hälsa, pengar, mat, många gåvor, kunskap och så vidare. Men människan uppskattar inte dessa gåvor förrän hon får känna till motsatsen. Eller hur? Om alla människor var friska, då skulle vi inte uppskatta hälsan. Men när vi blir sjuka och vi får se folk som är handikappade och har cancer och allvarliga sjukdomar, då förstår man vilken ni'ma det är att vara frisk, eller hur? Så med motsatser så förstår man saker och tings äkthet. Så man måste ibland utstå eller se dessa saker för att förstå hur bra man har det. Nej. Så det här är bara några visheter till varför Allah subhanahu wa ta'ala tillåter det här att ske. En annan fråga är, varför attackerar jinner eller shayatin människor? Varför går de in i människor? Och här finns många svar. Det första av dem är att de ser oss och vi ser inte dem. Som Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i surat al-Araf. Att shaitan och hans parti eller grupp ser oss från ett håll där vi inte kan se dem. Så jinnerna ser oss men vi ser inte dem. Vilket leder till att de kanske avundas oss. Och de gärna vill ge sig på människan på grund av olika anledningar. En annan orsak till att jinner ger sig på människor. Och det kan vara på olika sätt som jinner ger sig på människan, som vi kommer att nämna. Det kan vara att han inte går in i människan, men han attackerar liksom med mycket wiswas, mycket viskningar, onda tankar. Det kan vara genom att gå in i människan och så vidare. Men en orsak till att jinner ibland attackerar människor är shubuhat wa shahawat. Jinner eller shayatin vill vilseleda människan. De vill få människan in i synder. De vill få människan att följa sina lustar istället för att följa sanningen. De vill få människan att följa bid'a, innoverade saker i islam istället för att följa sanningen. Och hur gör de det här? Jo, genom att attackera människan. För att försöka få människan bort från sanningen. Och när de ser att människan lyssnar på djävulen och följer hans fotspår, då kommer de bara fortsätta och fortsätta och fortsätta. Förstår ni? En annan orsak till att shaitan kan gå in i människan och vara på människan mycket är al-ghafla an dhikrillah. Att människan försummar Allah. Glömmer bort Allah subhanahu wa ta'ala. Vänder sig bort från Koranen. Vänder sig bort från att minnas Allah. Gör inte sina böner. Fastar inte Ramadan. Och håller sig inte till de bestämmelser som finns i islam. Och generellt glömmer bort Allah. Nämner inte Allah subhanahu wa ta'ala. Gör inte dhikr av Allah. Läser inte Koranen. Allah subhanahu wa ta'ala säger om dessa människor: وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانٍ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Och vad gäller de som vänder sig bort från att minnas Ar-Rahman, för dem kommer vi att utse en karin, en djävul som kommer att vara med dem. Yani han kommer ständigt vara med dem. Så shayatin är med dem som vad? Som har vänt sig bort från Allah subhanahu wa ta'ala. De som inte nämner Allah subhanahu wa ta'ala. Så det är väldigt, väldigt farligt. Och när man minns Allah subhanahu wa ta'ala och man är nära Allah, så försvinner shaitan. Shaitan, han är nära dem som glömmer bort honom. Glömmer bort Allah. Men han är längre bort från dem som minns Allah subhanahu wa ta'ala. Och det har berättats i en hadith från profeten sallallahu alaihi wasallam att Zakaria, eller Yahya ibn Zakaria, förmanade ben Israel och han gav dem många råd. Och ett av råden som de fick, det var att man ska göra mycket dhikr av Allah. Man ska minnas Allah mycket. För så sa profeten att liknelsen av den som minns Allah är som en person som flyr från fiende in till en borg. Han flyr från fiende och stänger in sig i en borg. En vallgrav, mur, stänger dörren. Fienden kan inte komma in, eller hur? Och han sa det samma sak med människan som minns Allah. Shaitan kan inte komma in. Så när man ständigt minns Allah subhanahu wa ta'ala så gör man ett skydd mellan sig själv och djävulen. Och därför har islam uppmanat till att minnas Allah subhanahu wa ta'ala mycket. Att man ska minnas Allah på morgonen. Man ska minnas Allah vid kvällen. Man ska minnas Allah efter bönen. Eller hur? Man ska minnas Allah när man sover. Man ska minnas Allah när man äter. När man kommer hem. När man är med sin fru. När man rider. När man åker bil. Hela tiden. Finns alltid någonting viktigt att göra. Och när man gör de här sakerna så får man inshallah skydd från Allah subhanahu wa ta'ala. Så dhikr är någonting väldigt stort i islam. Att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Och också, de som minns Allah mest är de som är närmast till Allah. Allah subhanahu wa ta'ala säger fadhkuruni adhkurkum. Minns mig och jag ska minnas er. Och det är en av igenkännetecknena för al-awliya. De som är kära till Allah, de som är nära till Allah, att de ständigt minns Allah subhanahu wa ta'ala. Som profeten alaihissalam, han sa till denna sahabi som sökte råd. Han sa, låt din tunga ständigt vara fuktig av att minnas Allah. Nej. En annan orsak till varför jinner kan attackera människor och skada människor är att människan har skadat jinner. Att människan har skadat jinner. Och det här kan ske avsiktligt eller oavsiktligt. Hur? Till exempel, som vi nämnde förra veckan, att vissa jinner bor i, vad heter det, stenras. Bland stenar och grottor och sånt. Att en människa kanske ställer sig och kissar på dem. Han ställer sig och kissar på en jinn. Vad händer? Jinnen blir arg och vill hämnas. Eller att han häller kokhett vatten på en jinn. Vi ser inte dem. Det kanske inte är avsiktligt, men vi häller kokhett vatten på honom. Han kanske dör. Då kommer vissa av jinnens släktingar och vill hämnas. Och skadar människan. Eller kanske till och med dödar en jinn. Av misstag. Så vissa jinner kan ibland vilja hämnas. Men de gör också orätt. Och många av dem är okunniga och känner inte till att man får inte hämnas på det här sättet. Gå in i en människa och förstöra människans liv för någonting som han inte visste. Och ibland kan det vara jinnens eget fel. Att jinnen kanske har tagit skepnaden av en orm och blivit dödad på grund av det. I islam är det tillåtet att döda ormar som är utomhus. Så ibland är det inte människans fel. Och det här nämns oftast folk som berättar, som läser mycket Koran på de som är sjuka. Som har jinner i sig och jinnen börjar prata. Då nämner ibland jinnen att jag är här för att hämnas. Personen gjorde si och så mot mig eller mot min familj och så vidare. En annan orsak till varför jinner kan gå in i människor är kärlek och svartsjuka. En jinn kan bli förälskad i en mänsklig kvinna och en jinnia, en jinnkvinna kan bli förälskad i en manlig människa. Det här är möjligt. Och det här har jag själv varit med om. När jag läste Koran på en kille som hade jinner i sig. Så sa den här kvinnan att hon var i honom för att hon var kär i honom. Hon ville inte lämna honom. Och de blir svartsjuka och så vidare. Så det händer. Och vissa lärare nämner här också att om man vill bli skyddad från det här så ska man också skydda sin nakenhet. Ja, när man går in i toaletten så säger man den här duan, bismillah, allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal khaba'ith. För då tar man av sig kläderna och det kan finnas jinner i toaletten som kanske blir fästa vid personen och får se personen naken. Och samma sak när man tar av sig kläderna, vi sa förra veckan att om man säger bismillah så kan jinnerna inte se din aura. Det här är saker som skyddar från detta. Och det nämns också det här med giftermål. Och det är också en orsak till varför man inte ska gifta sig med jinnkvinnor. Att du vet inte riktigt vem du gifter dig med. Och en sheikh berättade om att någon gifte sig med en sån här jinnkvinna. Och hon blev väldigt svartsjuk och han fick inte lämna hemmet. Och hon typ, torterade honom. Så vad ska han göra? Hon är kanske starkare än honom och så vidare. Så det är också en till orsak till varför man inte ska gifta sig med jinnkvinnor. Och subhanallah. När man gifter sig med en mänsklig kvinna så ska man försöka ta reda på så mycket som möjligt, eller hur? Och även då, när man har frågat folk Om man ser hur hon beter sig så kan det vara saker som man inte känner till som är dåliga, eller hur? Vad ska vi då säga om en djinnkvinna? Hur i hela världen skulle du få veta om hon är bra eller dålig? Vem skulle du fråga? Det går inte. Så inshallah, den korrekta åsikten är att man får inte gifta sig med djinner. Om det nu hypotetiskt är möjligt. Det är en av många orsaker. En annan orsak till varför djinner ibland kan attackera människor är att de ibland bara vill jävlas med människorna. De vill bara retas. De är dumma och vill retas. Precis som det finns dumma människor som retas med andra människor. Och jävlas, eller hur? Ungdomar står och kastar sten på en buss och inte vet jag. Helt onödan, eller hur? Bara, de vill bara jävlas. Och samma sak finns det djinner som bara vill jävlas med folk. De går och puttar dem och puttar saker och kanske går in i en människa helt utan anledning. En annan orsak till att djinner går in i människan är, och det här är, nämner också en sheikh att det har hänt. Ibland så djinnen som går in i en människa är också muslim. Och det han gör är haram. Han får inte gå in i en människa. Han får inte skada en annan muslim. Men till exempel en muslim syndar. Han dricker alkohol, röker hash eller flickvän och någonting. Så den här djinnen som är muslim, han har en rira. Han alltså brinner för islam och vill försvara islam. Så han vill gå in i personen som syndar, muslim som syndar, för att försöka vägleda honom. Eller typ få honom att känna smärta när han dricker och röker och är med sin tjej och så vidare. Han vill göra någonting gott. Men det här är inte tillåtet. Han har inte rätt att gå in i den här människan. Det är inte haram för en djinn att gå in i en annan människa. Det är inte tillåtet. Och att skada en människa. Och det här är fel sätt att vägleda en människa på. Och den sista orsaken till varför djinnor kan gå in i människor är el-ibtila. Bara prövning. Så som Allah subhanahu wa ta'ala prövade profeten Ayyub alaihissalam. Då shaitan kom till honom och han blev sjuk och så vidare. Så det kan vara en prövning från Allah subhanahu wa ta'ala. Nej. En annan fråga är, när en djinn har gått in i en människa, kan den då prata? Kan djinnen då till exempel röra på någon kroppsdel eller någonting? Är det möjligt? Ja, vad tror ni? Nej, det är möjligt. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa att shaitan går runt i människans, eller kan yani cirkulera i människan så som blodet cirkulerar i människan. Och profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa också i en hadith att ingen människa ska peka med ett vapen mot sin broder, för kanske shaitan kommer att putta till hans hand, vilket leder till att människan faller in i en grop av helvetet. Innan vad händer? Du står med en kniv mot din broders, mot en muslims strupe, och du säger skojar. Så kommer shaitan och bara puttar till handen och djinnen eller människan dör. Och samma sak idag, det här med pistol. Du säger skojar bara. Du pekar mot en muslim. Shaitan kommer och din bror dör. Vem är skyldig? Egentligen du är skyldig, för du pekade mot honom med pistolen. Och shaitan är självklart också skyldig. Men det bevisar att shaitan kan få människan att röra på sig. Det är ett bevis. Och det också har nämnts jättemånga bevis, eller en tajruba, det är liksom av erfarenhet att djinner kan prata. Och om de kan få en människa att röra på en kroppsdel så kan de också få människan att röra på tungan. Och det här nämner Ibn Taymiyyah och andra lärda, att det är jättevanligt att de här djinnerna pratar. Det är jättevanligt att de pratar. Och det här är också ett annat bevis på att det här är verklighet. Vi sa det finns de som förnekar att djinner kan gå in och liksom besätta människor. Eller göra dem besatta. Ett bevis på att det är sant är att en människa kan börja prata ett främmande språk. Och när vi säger att djinnen pratar, det är inte bara så att en människa, han sitter här bland oss och så börjar en djinn prata. Utan det är oftast när man gör ruqya på personen. Man läser Koran på personen. Och personen faller ner och förlorar medvetandet. Och då tar djinnen typ mera kontroll över personen. Och personen är helt borta. Han vet inte ens vad som händer. Då börjar djinnen att prata. Och djinnen kan börja prata ett språk som personen inte kan. Det händer att en man läser på en arab. Och han börjar prata flytande svenska till exempel. Han börjar prata latin. Han börjar prata kinesiska. Han kan inte ett ord på det här språket. Så vem är det som pratar? Det är en jinn som pratar på hans tunga. Och Ibn Taymiyyah nämner också det här med att ibland, det har skett ofta hos sufisterna. De som sitter och sjunger och gör såna här konstiga seanser på natten. Ibland sufister, de släcker lamporna och så håller de varandra i handen, sitter i en ring och så börjar de. Allah, 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 sen ho, ho, ho. Och så sitter de och gungar och gungar och gungar. Till slut de säger det händer, audhu billah, yani satanistiska saker. Som ibland i kyrkan, ibland så är folk som är handikappade ställer sig upp och hoppar. Och Allah, de får en shaitan i sig. Det är ingen Jesus och helig ande som kommer. Det är en shaitan som kommer. Samma sak med sufisterna. Och de börjar prata ibland konstiga språk som ingen förstår. Eller hur? Och samma sak kristna säger, vi pratar i tungor och sånt. Ingen förstår vad de säger. Som någon tar kontroll över dem. Så säger de, jag fick heliga anden i mig. Nej, det var inte heliga anden. Nej. Och här ska vi också nämna en till grej. Och det är att shaitan kan också attackera människan utifrån. Och det är det som kallas för waswas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Man söker skydd hos shaitan, han som viskar i människornas bröst. Man söker skydd från shaitan som viskar i människornas bröst. Och al-waswas är viskningar som örat inte uppfattar, men som hjärtat uppfattar. För som muslimer så tror vi att människan har aql. Han har förstånd i hjärtat och även i hjärnan. De är ihoplänkade. Som Allah har nämnt i Koranen, att folk har dem inte i hjärtan som de kan reflektera med. Så hjärtat kan också tänka på sätt och vis. Och det här är något som forskarna förnekar. Man kan inte bekräfta att de säger hjärtat är bara en pump, eller hur? Man säger att de har ingen annan funktion. Men kolla på YouTube, det finns videos som icke-muslimer har gjort. Folk som har genomgått hjärttransplantationer har fått egenskaper av de som hade hjärtat innan. Och minnen. Så, och den, jag tror den heter Transplanting Memories. Den här videon. Att någon gammal tant bara började tycka om sig motorcyklar och dricka öl och allting. För att han innan hade gjort det. Så det är möjligt. I alla fall, kolihal. Shaitan kommer och viskar i hjärtat. Man får de här onda tankarna. Och det här är också någonting som är grunden till mycket ondska. Att shaitan viskar och uppmanar människan till ondska. Och det här är någonting som man inte heller ska förringa. Man ska inte se ner på den här saken. Att det inte är så. Det är ändå någonting väldigt farligt. De flesta människor som har gått vilse är just på grund av al-waswas. Och det finns två sorters shaitin. Det finns de mänskliga shaitanerna och de demoniska shaitanerna. Och båda viskar. Demonerna kommer och viskar i hjärtat. Och de mänskliga shaitin, de onda människorna, kommer öppet och kallar till ondska. De människor som tjänar djävulen är också shaitin. Och kallar till ondska, kallar bort från islam, då är de shaitin. Och de talar öppet. Det kallas också för en slags waswas. Och vad är det då som shaitan uppmanar till när han viskar till människan? Jo, han kallar människan till ont. Han kallar människan till att lämna islam. Att göra synder. Han förskönar också onda gärningar. Han förskönar och utsmyckar god eller onda gärningar. Att det är något fint. Att kanske göra haram och dricka och knarka och så vidare. Att det är något bra och det är helt okej och så vidare. Han kommer och förskönar synder för folk. Så som han kom och förskönade synden för Adam och Eva. Hawa. När han sa att det här förbjudna trädet är ett evighetens träd. Ni kommer få kunskap, ni kommer bli som änglar, ni kommer få ett kungarike och så vidare. Han förskönade för dem att äta från den förbjudna frukten. Med falska löften. Så det är det som shaitan kommer att göra till människan. Han uppmanar också människan till att lyda honom. Han uppmanar människan till att lyda shaitan. Det är det hans viskningar går ut på. Och en annan sak är att han försöker skrämma människan. Och det här är en viktig punkt som vi började föreläsningen med. Ett tajwif. Det är endast shaitan som försöker att skrämma sina kära. Så var inte rädda för dem. Yani shaitan vill bara uppmana människan eller skrämma människan. Sätta skräck i människan. Och Allah Ta'ala säger också att shaitan ya'idukum al-faqr. Att djävulen skrämmer er med fattigdom. Yani shaitan försöker att få människan att bli rädd. Att bli rädd för att göra goda gärningar. Inte bara rädd för djävulen. Det här tycker han om. När man är rädd för shaitan, han tycker han är jättestor och stark. Men han vill också att du ska bli rädd för att göra goda gärningar. Allah Ta'ala pratar om sadaqa, att skänka pengar till fattiga. Och så säger Allah att shaitan skrämmer dig med fattigdom. Yani vad? Han kommer till dig och säger, om du skänker pengar till fattiga, då har du ingenting kvar. Vad har du kvar till din familj? Du har inget... Han skrämmer dig med fattigdom. Och samma sak är det med allting annat. Gör inte salat, du kan bli av med jobbet. Hur ska du försörja din familj? Han kommer till tjejerna, varför skulle du ha hijab för khal, jilbab? Folk kommer skratta åt dig. Han gör dem rädda. Folk kommer att kanske lämna dig, dina gamla kompisar kommer att ta avstånd från dig. Han försöker göra dem rädda. Och tyvärr har han lyckats. Många ger gehör till shaitan och lyssnar på honom. Men man ska inte vara rädd för shaitan och hans parti. Man ska endast vara rädd för Allah subhanahu wa ta'ala. Och shaitan kommer med olika viskningar till människan. Och det här är jätteviktigt. Man hör mycket problem om just den här punkten. Många muslimer mejlar och smsar och ringer och säger jag har problem med waswas. Shaitan kommer och jag får onda tankar. Jag tänker dåliga saker. Jag känner mig jättesvag. Och det håller på att knäcka mig och så vidare. För det första, alla människor får waswas. Alla. Men det finns olika grader och nivåer. Och vissa shaitan är på dem jättemycket. Men då ska man vara glad nästan. För att det är ett tecken på att du är en stark muslim. Shaitan går till de som är starka muslimer. De som har iman. Det är de han vill förstöra. Precis som tjuven. Vart går han någonstans? Går han och rånar de fattiga eller de rika? De rika, eller hur? Samma sak med shaitan. Han behöver inte göra waswas hos kuffar. Som vissa, jag tror det var judar, de kom till sahaba och sa, ni pratar om waswas, vi har ingen waswas. Sahaba, de sa, men vad ska tjuven göra i ett tomt hus? Ja, ni har ingenting att ge. Ingenting att förstöra, ni är redan förstörda. Så shaitan kommer till dem som är starka. Och när sahaba kom till profeten sallallahu alaihi wasallam och berättade, de sa, ja Rasulallah, vi får sådana tankar som vi inte ens vill prata om. Hellre jag skulle ramla från himlen att berätta de saker jag får. Jag tänker. Onda tankar om Allah, om islam och så vidare. Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam, är det sant? Har ni de här tankarna? Han sa, ja, sa han. Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam att det här är sarihul iman. Det här är riktig iman. Det är ett tecken på att du är en stark muslim. Yani, du är en stark muslim och shaitan kommer till dig och säger, hur vet du att islam är rätt och hur vet du att bla 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 och att Allah finns och så vidare. Och du känner hat i ditt hjärta, det skakar till, hela iman skakar till. Det här är ett bevis på att du avskyr de här tankarna. Du vill inte lyssna på de här tankarna. Att du mår dåligt av dem är ett bevis på motsatsen. Att du finner frid i islam, du älskar Allah och du älskar islam. Så att få waswas och känna att man mår dåligt av dem är ett tecken på att man är en stark muslim. Förstår ni? Och inte ett tecken på att du är en svag muslim. Och det är också viktigt här att skilja på vad är waswas och vad är vanliga tankar. Vad är det som du tänker på och vad är det som shaitan viskar i ditt hjärta. Eller hur? Hur kan man skilja på dem? Hur kan man skilja på vanliga tankar och det som shaitan viskar till människan?
Från shaitan, det är de tvångstankarna.
Nej, shaitan är tvångstankar. Men det är också, de säger så här. De tankar som kommer från dig är någonting som du finner frid i. Du känner dig bekväm med de här sakerna. Förstår du? Något som du tycker om, du tänker på dem, du känner dig bekväm med det. Det är från dig. Men de tankar som du liksom vill putta bort, som du ogillar, det är de som är från shaitan. Okej? Okay? Så skiljer man på waswas och vanliga, yani onda tankar. Och Wiswas kan vara i många saker. Den värsta av wiswas, alltså onda tankar som shaitan kommer med, viskningar, är vad gäller aqida, vad gäller trosuppfattning. Att shaitan kommer till människan och vill få människan att tvivla på Allah, att tvivla på islam, att tvivla på profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, att tvivla på Koranen. Det här är de värsta av tankar. Och tyvärr, vissa människor lyssnar på shaitan. Och de går vilse. Och kanske till och med lämnar islam. A'udhu billah. Så det här är de värsta av tankar. Och vi ska sen prata om hur man skyddar sig från dem. Sedan, shaitan kommer ofta till folk och viskar till dem att begå kirk och kuffer. Att dyrka andra än Allah. Shaitan kommer till exempel, som han kom till profeten Noahs folk, Noah alayhis salam. Hans folk var i grunden muslimer. De var 10 generationer efter Adam, eller hur? Och var muslimer, de var på islam. De dyrkade bara Allah. Men shaitan kom till dem när vissa lärda hade dött. Och han sa att ni måste minnas dessa lärda människor. Ni måste högakta dem. Och ni måste göra samma goda saker som dem. Så gör avbilder och statyer av dem. Vid gravarna så kan ni minnas dem. Goda människor dog. Gå till graven. Ni ser avbilderna av dem och bilderna av dem, så kan ni minnas dem. Och då ska ni inshallah göra lika bra saker som de gjorde. Det låter bra, eller hur? Och folk gjorde avbilder och statyer för att minnas dessa goda människor. Och sen dog den här generationen. Och shaitan kom till deras barn och barnbarn. Och han sa att era föräldrar brukade tillbe dessa statyer. Och söka hjälp och söka regn av dessa statyer. Och då gjorde barnen samma sak. Eller de lydde då shaitan. Så här lurade shaitan folk att falla in i kyrk. Att börja tillbe andra än Allah subhanahu wa ta'ala. Och samma sak har han gjort med vissa muslimer. Han har lurat dem att bygga monument över gravar. Han säger av respekt till de här lärda människorna som har dött. De här fromma människorna som har dött. Är att ni går och besöker dessa gravar. Besöka gravar är bra i islam. Och sen så kommer han steg för steg. Det är bra om ni lämnar gåvor vid graven. Det är bra om ni går 7 varv runt graven. Tawaf. Ni kan slakta någonting vid graven. Och sen till slut, ni kan tillbe den här döda människan. Han är så helig att han kan hjälpa dig. Eller han kan gynna dig hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här finns i muslimska världen. Folk som går och tillber döda människor. Vem har lurat dem? Wallah, är det shaitan som har lurat dem. Så shaitan kan lura folk att falla in i kyrk. En annan vanlig wiswas som shaitan kommer med är att han lurar folk vad gäller renlighet och vad gäller salah. Vissa människor, de är mashallah måna om att praktisera islam. De är kanske okunniga, de är nypraktiserande, nya muslimer. Och de vill att allt ska vara korrekt. Så de gör wudu och så kommer shaitan efter wudu. Men du glömde stryka över huvudet. Aha, subhanallah. Och han är så okunnig. Men vad gör man då? Han kan inte, han vet inte vad man gör. Så han gör om sin wudu. Du glömde tvätta armarna. Han gör om sin wudu igen. Och så vissa subhanallah höll på så här en timme. Vissa missar bönen. Jag har själv sett det. Folk missar bönen. För att de står jag om och om och om, och om igen. Och det här är wiswas från shaitan. Det ska man inte lyssna på. Bismillah, gör wudu. Efter wudu, du ska inte bry dig. Du ska inte bry dig. För om man börjar ge efter, då kommer shaitan bara fortsätta. Det här är viktigast, man ska aldrig ge efter. Bry dig inte, bara, kallas, jag har gjort wudu. Det räcker. Men om du är helt säker, jag har inte strykit öronen, jag har inte gjort det. Då går du tillbaka och börjar din wudu därifrån. Från det här stället där du missade. Men generellt så är det bara wiswas. Och han kommer också till folk, vad gäller salah. Mitt i bönen, du glömde säga Allahu Akbar i början på bönen. Ja? Miskin. Så han säger, ah. Allahu Akbar. Så börjar han be från början. Och sen, har du sett i moskén ibland? Vissa står Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Det finns folk. Du kanske säger Allahu Akbar 20 gånger. Efter första rakan du ser dem säga Allahu Akbar igen. Det här är sjukdom. Wallah, det är sjukdom. Så det här ska man inte bry sig om. Och han kommer jätteofta. Det här händer alla människor. Hur många, du glömde en sujud, hur många rakan har du gjort? Man tvivlar ibland, man är osäker på hur många man har gjort. Det kan vara från shaitan. Och profeten alaihi salam blev en gång frågad av en av sahaba som sa att ja Rasulullah, jag blandar ihop i bönen. Jag vet ibland vad jag läser, ibland hur många raka jag har gjort, hur många ruku jag har gjort. Och då så sa profeten alaihissalam att det här är en shaitan som heter Khanzab eller Khinzab. Den här shaitan som kommer och förstör bönen, han heter Khanzab. Om du känner av honom så sök skydd oss Allah från honom. En isala så ska du säga a'udhu billahi minash shaitanir rajim och spotta tre gånger torrt över vänster axel, eller a'udhu billahi min Khanzab. Samma sak. Shaitan och Khanzab är samma sak. Yani, det är bara ett namn då. Och det här gör man isala. Så söker man skydd och salat från den här shaitan. Och så sa den här sahabin, när jag gjorde detta så försvann de här waswas. De här viskningarna försvann när jag gjorde detta. En annan form av waswas. Det här kanske är den värsta. Det är att shaitan ibland viskar till folk och tar skepnaden. Och han kommer och säger till folk att du är utvald. Du är en ny profet. Du är helig. Jag är Allah. Du behöver inte be efter idag. Det finns inget haram för dig efter idag. Allting är halal. Och så vidare. Och så här har shaitan kommit till vissa av de här sufi-sheikherna. De och andra. Han kommer och säger såna här saker att du har nått en sån hög nivå i islam att du behöver inte längre be. Du är så helig att du behöver inte be. Och så vidare. Eller han kommer till vissa och säger att du är profet. Och det kan vara vissa säger att jag är profet, jag har fått uppenbarelse. Och som vi sa, heliga anden och sånt. Det kan vara shaitan som leker med folk. Och det här berättas från, vad heter han? Abdelkader Jilani. Han var en gång ute och gick, jag tror det var i öknen. Och han såg ett starkt ljus, en tron i himlen och ett starkt ljus. Och så hörde han en röst som sa, ja Abdelkader, jag är din herre. La ilaha illa anna. Finns ingen annan gud förutom jag. Efter idag finns det ingenting haram för dig. Allting är halal för dig efter idag. Och då så sa Abdul Qadir Jilani, han sa, a'udhu billahi mink, typ, ikhza, försvinn din jävel. Och ljuset bara liksom splittrades och försvann. Och så sa den här rösten då, det var shaitan. Han sa att jag har lurat 70 stycken före dig med den här, vad kan man säga, den här illusionen. Jag har lurat 70 stycken före dig, alltså okunniga muslimer. Hur visste du att det var jag? Han sa, jag visste att det var du när du sa att allting efter idag, eller allting för dig är idag halal. För Allah subhanahu wa ta'ala säger att religionen är komplett. Ha? Allah säger i Koranen, yawma akmaltu lakum dinakum. Islam är komplett, fullbordad. Man kan inte komma och ändra på islam. Ingen som är haram kan bli halal eller tvärtom. Så jag visste att du var en shaitan. Så han blev subhanallah skyddad med vad? Med sin kunskap om islam. Men de som är okunniga, de kan falla i den här fällan. Det här ska man akta sig för. Tayyib, hur kan man då skydda sig från dessa waswas? Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa att Allah har inte sänt en sjukdom förutom att han har sänt ett botemedel. Vissa känner till den och vissa känner inte till den. Alla sjukdomar på jorden har ett botemedel. Förutom vilken? Döden. Och vissa nämner också den här att bli senil. Att bli gammal och senil. Och att dö. Det är någonting som inte går att bota. Men allting har ett botemedel. Och profeten sallallahu alaihi wasallam nämnde att om man får de här onda tankarna om Allah subhanahu wa ta'ala. Han sa att man ska söka skydd hos Allah. Wal yantahi. Om man får onda tankar om Allah subhanahu wa ta'ala, vad ska man göra? Man ska säga a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Söka skydd hos Allah från shaitan. Wa yantahi. Han ska sluta upp. Han ska inte fortsätta tänka på dessa saker. Utan de lärde sig att han ska sysselsätta sig med någonting annat. Genom du bara sitter och kollar inte vet jag i taket och du får onda tankar och du mår jättedåligt. Säg a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Tänk inte på det här och gör någonting annat. Gå och städa, gå och diska eller någonting. Läs Koranen. För det är också viktigt att man måste också ibland gärna sysselsätta sig med någonting annat. För att glömma bort. Det nämndes också att om du får dessa onda tankar så kan du säga amantu billahi wa rasulihi, amantu billahi wa rasulihi, amantu billahi wa rasulihi. Jag tror på Allah och hans profet tre gånger. Det här kommer jag också göra att de här onda tankarna försvinner. Det är också viktigt här, om man får mycket onda tankar och wiswas, att man vänder sig till Allah subhanahu wa ta'ala. Att man gör ånger, man ångrar sig för sina synder. Och det här ska muslimen alltid göra. Tauba till Allah subhanahu wa ta'ala. Vända sig till Allah i tauba. Ångra sig för sina synder. Profeten sallallahu alaihi wasallam bad Allah om förlåtelse mer än 100 gånger om dagen. Så att man ständigt ber Allah om förlåtelse för allting fel man har gjort. Det här försvagar shaitan. Att man vänder sig till Allah med dua. Man ber till Allah, Allah gör mig frisk, Allah tar bort de här rösterna, Allah gör mig stark och så vidare. Det här är också jätteviktigt. Att man söker skydd hos Allah från shaitan. Man gör mycket dua till Allah subhanahu wa ta'ala. Och då en kvinna kom till profeten sallallahu alaihi wasallam och hon sa, ja Rasulullah. Och hon, det nämndes att hon hade typ en jinn i sig. Hon föll ihop på marken och började skaka. Så han sa, vad sa profeten alaihi wasallam? Om du vill så kan jag be till Allah att du blir frisk. Eller om du vill så kan du ha tålamod. Och Allah kommer att belöna dig för den här prövningen. Hon sa, ja Rasulullah, jag väljer att ha tålamod. Men be till Allah att min aura, alltså min kropp inte ska visas när jag faller ihop på marken. Subhanallah. Kolla vilken stark kvinna, mashallah. Hon valde prövningarna framför att bli frisk. Hon valde Allahs belöning. Men hon hade så mycket haya, så mycket blyghet, att hon var rädd för att folk skulle se en del av hennes kropp när hon föll ihop medvetslös på marken. Ja, vart är kvinnor som tänker så här idag? Eller hur? Så i alla fall. Vad sa profeten alaihi salam? Om du vill kan jag be till Allah att du ska bli frisk. Vilket bevisar att dua, bi'idhnillah, kan göra människan frisk. En annan sak som också då skyddar från el-wiswas är kunskap i religionen. Kunskap är väldigt, väldigt viktigt. Och det här är nästan det viktigaste. Det största och starkaste vapen en muslim har i det här livet är kunskap. Och det har nämnts för många av salaf att de sa att en lärd man är en svårare motståndare för shaitan än 1000 okunniga män. En lärd man är en svårare motståndare för shaitan än 1000 okunniga män. I den här kan vilseleda 1000 stycken, men den lärde har han väldigt svårt att vilseleda. Han vet inte hur han ska. Han kommer med wiswas om Allah och om islam. Direkt, han puttar bort dem. Han vet motbevisen och allting. Han säger det man ska säga. Det försvinner direkt. Han kommer i wudu. Han vet direkt bestämmelserna. Nej, jag behöver inte lyssna på shaitan. Jag bara fortsätter. Han vet direkt. Han berör sig inte av shaitans viskningar. Så kunskap är jätteviktigt. Speciellt vad gäller aqida. Islamisk trosuppfattning. Vad gäller de här wudu, ghusl, salah och så vidare. Då blir man inshallah bi'idhnillahi skyddad från shaitan. En annan sak som också skyddar från shaitan är att följa profetens väg sallallahu alaihi wasallam. Att följa Koranen och sunna. Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Den som följer min vägledning kommer aldrig gå vilse och han kommer inte heller att bli olycklig. Och Abdullah ibn Abbas, han sa gällande denna vers: "Allah subhanahu wa ta'ala har garanterat den som följer Koranen att aldrig gå vilse i detta liv och att inte bli olycklig i nästa liv." Den som följer Koranen och sunna kommer att bli vägledd. Och han kommer att bli lycklig i nästa liv genom att gå in i paradiset. En annan sak som också skyddar från shaitan och wiswas, och det här nämnde vi, det är dhikr, att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. På morgonen, på kvällen, efter salah. Att ofta läsa Koranen, ayat al-kursi. Man läser den efter varje bön, man läser den när man sover. Man läser också kul a'udhu bi rabbil falaq, kul a'udhu bi rabbin nas. Efter bönerna, man läser dem när man sover, när man vaknar. Det här skyddar från shaitan. Bi'idhnillah. Och profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa: "Det finns ingenting, eller ingen som har sökt skydd med någonting lika bra som de här två surorna. Qul a'udhu bi rabbil falaq och qul a'udhu bi rabbin nas." Det bästa du kan söka skydd med hos Allah subhanahu wa ta'ala är de här två surorna. Så läs dem ofta inshallah. Och läs ayat al-kursi, som jag har nämnt i förra lektionen. Yani det skrämmer bort det shaitan. Allah skickar änglar som vaktar över dig när du sover och läser denna sura. Naam. Och en viktig sak också här är att de här viskningarna fortsätter livet ut. Viskningarna fortsätter livet ut. Shaitan ger inte upp tills det att människan har dött. Jenny, den här dunja är slagfältet mellan ont och gott. Mellan ahlul iman, Allahs awliya och awliya och shaitan. Någon som står shaitan nära. Och det här är shaitans enda chans att vilseleda människan. Och människans enda chans att hamna i paradiset är det här livet. Det finns ingen andra chans. Så shaitan försöker in i det sista att vilseleda människan. Och profeten sallallahu alaihi wasallam nämnde i en hadith att shaitan, han säger till Allah: "Wa izzatika ya rabb la abrah ughwi ibadaka ma damat arwahahum fi ajsadihim." Shaitan, han säger här, han svär vid Allahs ära. Han säger: "Vid dig Allah, jag kommer att fortsätta eller försöka vilseleda människan så länge hans själ är i kroppen." Så länge människans själ är i kroppen så har vi shaitan på oss. Och då så sa Allah subhanahu wa ta'ala, och han knäckte här shaitan, han säger: "Vid min ära, vid makt, så kommer jag att förlåta människan så länge hon ber om förlåtelse." Allah akbar, så länge du ber om förlåtelse så blir du förlåten. Så shaitan fortsätter det här kriget tills döden. Och vi har berättat om det här tidigare, om hur shaitan eller shayatin kom till Imam Ahmed vid dödsbädden. Och till Al-Qurtubi också. Och de kom och tog skepnaden av hans pappa och mamma. Och de sa: "Min son." Alltså de hade gått bort. Som att de skulle vara deras själar. Och de säger: "Min son, bli kristen. När jag dog så såg jag att det var den sanna religionen." Och den andra säger: "Min son, bli jude. När jag dog så såg jag att det var den sanna religionen." Han säger: "La, la, la." Han ligger i dödets rus och säger: "La, la, la." Och så vidare. Så det här är, shaitan kan komma till folk vid dödsbädden och försöka vilseleda människan. Och när de kom till Imam Ahmed vid dödsbädden, de här shayatin, så sa folk till Imam Ahmed, och han var i det här ruset, han var liksom nästan borta, de sa: "Säg la ilaha illallah." Det är det bästa man kan säga när man ska dö. Så Imam Ahmed, han sa: "Nej, nej, nej, la, la, la." Och när han liksom vaknade upp lite så sa de: "Varför sa du nej för?" Han sa: "För att shaitan satt där borta och han sa till mig: ja Ahmed, du har vunnit över mig. Du vann kriget mot mig." Och då så sa Imam Ahmed, han sa: "Nej, nej, inte än, inte än." Och därför han sa nej. Han sa: "Nej, inte än, inte än. Yani, tills själen har gått ut, då har jag vunnit." För han tänker, shaitan, om han säger: "Ahmed, du vann," att han slappnar av och då kommer han med nästa fälla. Så Imam Ahmed, han sa: "Nej, tills jag har dött." Och så är det. Så man ska, och därför är det också viktigt att man ber Allah subhanahu wa ta'ala med thabat, att bli stark vid dödsögonblicket. يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِقَوْلِ ثَابِتْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Allah subhanahu wa ta'ala stärker de troende med ett starkt ord i det här livet och i nästa liv. Och vissa lärda säger: "I det här livet är vid dödsbädden och också vid graven, när änglarna kommer och frågar: Men rabbuk, men nabiyuk, wa ma dinuk? Vem är din herre, vem är din profet och vad är din religion?" Vid de här tillfällena blir människan svag. Och utan Allahs hjälp kan du inte säga la ilaha illallah vid dödsbädden. Och utan Allahs hjälp kan du inte svara på dessa frågor när du håller på att dö. Så det här är vissa saker som då skyddar från shaitan. Och sen en sista punkt är också att om en människa har fått en jinn i sig, hur ska man då driva ut jinnen? Det är en lång fråga, men generellt genom att lyda Allah subhanahu wa ta'ala och genom att läsa Koran på personen. Att göra adhan, att göra dhikr, att personen lyder Allah subhanahu wa ta'ala, fastar mycket. Men det bästa är Koran. Med Koranen så driver du ut de här jinnerna från människan. Och bi'idhnillah så blir människan frisk. Och man ska akta sig, man får inte vända sig till trollkara till exempel. "Kan du göra mig frisk? Kan du ta bort den här magin från mig?" och sånt. Det här är haram och shirk. Utan man vänder sig till Allah subhanahu wa ta'ala. Man läser Koran på sig själv. Och inshallah muslimer ställer upp och läser Koran på den personen som är sjuk. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa: "Man istata'a an yanfa'a akhahu falyaf'al." Den som kan gynna sin broder ska göra det. Och Allah hjälper en tjänare så länge tjänaren hjälper sin broder. Så man ska ställa upp och hjälpa de sjuka inshallah genom att läsa Koran på dem, om man har den kunskapen. Det kräver också lite kunskap hur man ska gå tillväga när man läser Koran på en sjuk person. För det är inte alla som kan hantera att en jinn börjar prata. Eller som vissa berättade, att de börjar läsa Koran på en kvinna och hennes kropp börjar sväva i luften. Ja, det är inte alla som kan hantera det, eller hur? Att den här personen börjar skrika, man måste hålla fast den och så vidare. Och någon berättade att de läste Koran på en människa som var besatt. Och jag stod utanför, jag hörde bara skrik. Som a'udhu billah. Men de sa att den här shaitanen visade sig, alltså i skinnet, bakom skinnet. De visade typ så här, förstår ni? Som bakom ett tyg man såg liksom hans ansikte bakom. Han liksom ville gå ut så här från skinnet. Så folk kan bli väldigt rädda vid såna här tillfällen. Då krävs det att man är väldigt stark. Så att man har lite erfarenhet vad gäller detta. Men inshallah, man vänder sig till dem med kunskap så får de sköta detta. Men hur blir man frisk? Genom att vända sig tillbaka till Allah, till Koranen och Sunna. Som vi sa. Och det här var väldigt kortfattat vad gäller shaitan och jinner. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att skydda oss i detta liv från shaitans ondska och att ta våra liv som muslimer. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.